Det finns en växande åsikt som många som inte gillar fotboll sluter sig till. Och som säger någonting som faktiskt är sant. Vi har levt 3 månader utan fotboll nu. Och ingenting har hänt. Vi kan leva utan fotboll också, säger folk. Och visst, världen fortsätter snurra. Likgiltigt. Ingen har dragit igång demonstrationer för att fotbollen ska tillbaka. Och vad vi vet har ingen begått självmord för att fotbollen inte finns. Allt det här är sant. Dessutom vill jag ha sagt att fotbollen ganska ofta ger oss anledning till misstro genom dess inbyggda konsumism. Det latenta och ibland uttryckliga våldet. Den eviga närvaron i medierna. Men som en del av underhållningsindustrin finns den ju där för att underhålla oss. Och för att aktivera gemensamma känslor som annars blir slumrande. Jag har nu tillbringat lika mycket tid utan att kunna se fotboll som utan att kunna pussa mina barnbarn. Och det går väl bra. Förutom att jag mår så mycket sämre när jag inte får träffa dem. Simon Bank tar gott emot.
Just det. Jag tar gott emot. Helt utan barnbarn och fotboll framlever jag mina dagar.
Förtröstar eller försmäktar på...
Ja, försmäktar utan barn på denna ö.
På en central ö i Stockholm, va? Närmare ja, bestämt. Sån...
Ja, Norrmalm, är det där? Är
det där vi... Vad ligger jobbet?
Jag har ingen aning faktiskt.
Kungsbron i alla fall.
Kungsbron i alla fall. I en liten, alltså inte ens en poddstudio. Jag är satt i ofrivillig karantän eftersom poddstudion är upptagen. Av allsvenska poddare som ju har något att prata om äntligen.
Mm.
Det har ju inte vi på samma sätt.
Nej, precis. Det var Jorge Valdano som surprise inledde dagens program. Och han konstaterade väl också lite det här att, som vi kanske varit inne på, att det, livet tar ju inte slut. Och så jävla viktigt kanske det inte var. Men det var ju mycket, mycket tråkigare.
Ja, det är också en intressant aspekt att, vet, man pratat om det förut, hur fotbollen och idrotten som att den konstant är nedvärderad eftersom det är i grunden en arbetarklassyttring då, medan till exempel konsten eller musiken eller så uppvärderas eftersom det är en medelklassyttring.
Mm.
I det här fallet, coronakarantänfallet, så är det inte, har det inte alls varit så. Det är väldigt mycket politisk debatt kring att fotbollen måste igång. Det är väldigt mycket mindre om, ja, det är mer så att, ja, synd att museerna och teatrarna har stängt.
Mm, men just det.
Ja, det är väl så det är.
Men inte det, jag tror att det har att göra med också att fotbollspubliken är ganska van att behöva organisera sig för att det ska hända saker och vara lite grann, ses på med inte så blida ögon av makten liksom. Varför det? För att det kräver mycket polisresurser och det förekommer våld och lite allt det här han tar upp. Medan scenkonsten liksom bara, den pågår mest.
Pågår.
Ja, det är inte så ofta som polisen måste trycka in eller det blir... politiker.
Alldeles för sällan.
Ofta det som det blir kulturdebatt. Ja, jag är helt enig om det. Så det är väl egentligen nu man också ser att idrottsvärlden, men kanske framförallt fotbollen och kanske framförallt den svenska och allsvenska publiken är väldigt liksom väl organiserad och ganska bra skickad att vara med i den här debatten och styra den och få lite inflytande och att bli lyssnade på faktiskt.
Mm. Nej,
kulturtanterna har det tyngre liksom.
De, alltså Dramaten Ultras har varit jävligt svaga just de här månaderna.
De har inte kastat ägg på Margareta Krok-statyn där utanför.
Nej, kanske en tidsfråga, jag vet inte.
Mm.
Men Habemus fotboll i alla fall alldeles snart. Det känns ju faktiskt fint, alltså alldeles oavsett. Jag skrev en beskedet kom att det är så här, ja, är det här bra eller dåligt? Jag har ingen aning, men det är ju ganska skönt oavsett.
Mm. Ja, alltså precis, det är någonstans att ju längre vi går den här pandemin desto mer lär sig ju epidemierna och virologerna och så vidare om det här viruset. Lite samma sak är det ju faktiskt för oss. Man, det som man kanske tyckte för en månad sedan, som jag till exempel tyckte att Frankrike gjorde helt rätt att stänga ner sin liga, det kan jag känna nu i efterhand att, alltså det baserade jag på att det var för stor risk att folk eller att spelare skulle bli smittade och det kändes ju som en enorm stor risk att någon skulle vara smittad när man, och mycket riktigt i början så i alla fall i Bundesliga så visade det sig att det var 10 positiva fall eller något sånt där. Men nu när Premier League gjorde någon testning av 1300 spelare och personal och allting så var det inte ett enda positivt fall, eller test då. Vilket ju är A, helt otroligt, vilket ju B betyder att klubban har skött det väldigt snyggt då, och att spelarna i sitt privatliv också har varit väldigt försiktiga. Så att, det är liksom en stor tillitsövning på något sätt som verkar ha fallit väl ut.
Betyder att inte ens Kyle Walker var så smittad?
Det verkar ju som att också så Londons eller Greater Manchesters eskorter har ett bra protokoll som de följer.
Ja, det kan vara så. Det kan vara karantäner också. Ja, men det finns ju en sån här intressant aspekt av coronan. Jag tror jag har berört den förut, men att just det att alla då som normalt brinner för fotbollen får ett incitament för att genuint och för sig själv existentiellt formuleras kring vad är det egentligen man saknar liksom mest? Vad är det som är jobbigt att vara utan? Så är det, ja, är det som i mitt fall, någon form av social mötesplats? Är det liksom spelet som man saknar? Som vissa såklart tycker. Jag träffade i helgen här en bekant till en bekant som sa att men, fan, alltså jag kommer på att jag saknar domarna. Jaha, vadå då? Nej, men som utlopp och spottkopp och något att sitta och skrika åt i sitt normalt kontrollerade liv. Liksom att få avreagera sig på alla värdelösa domare. Tyckte jag var lite
ja,
fint.
Ja, verkligen. Ja, det kan man nu.
Så de ska veta att de är saknade.
Det kanske de behöver känna nu.
Jag tror
det är
det.
Inte så många som har pratat om det.
Nej, det har varit en jag vet inte, en förbigången punkt i propagandan.
Jorge Valdano skrev i alla fall i den här texten då, den senaste i El País, ganska roligt om hur den tysta fotbollen har gett oss en inblick i vilka spelarna egentligen är, vilka växer liksom under tystnad eller ja, och vilka blir lite sämre av att inte ha publiken i ryggen och ja, tappar man i koncentration och så. Och så säger han till exempel att det är ingen kan ju vara förvånad över att Thomas Müllers personlighet medan han spelar är påminner sig om en radio som så att säga sänder matchen då, eller. Och så skriver han att han för egen del var lite orolig för David Alaba.
Mm.
Jag bara tappar det. Alaba. För att han, ja, det bara kändes som någon som var lite vag och disträ och kanske inte skulle bli så bra utan publik. Men istället liksom har vi sett sig vara en, ja, hålla högsta koncentration som markeringsspelare framförallt och så vidare. Och, ja, men alltså, och så går han igenom då spelare för spelare som han tycker har visat upp en sida som man kanske inte trodde. Det var ju lite det här, nu undrar jag ju i och för sig om Valdano talar tyska, eller om han bara liksom märker att de kommunicerar. Men det är ju det här jag...
Det är klart att han pratar tyska.
Men det är ju lite det här jag längtar efter när med, återigen då, att spanska ligan ska dra igång. Att man kan liksom höra exakt vem som säger vad. Vem är det som är riktigt ful i munnen? Är det liksom, är det en totalt dålig... Är det Jordi Alba, kanske? Vem vet?
Ja, det är det.
Det är väl det, va?
Men alltså kittlan att han just pratar om, var det Thomas Müller som var sånt som en radiosändning?
Ja, men precis. Ja.
Han gick ju länge under, kanske fortfarande gör, framförallt landslaget, tror jag, under öknamnet eller smeknamnet Radio Müller, eftersom han aldrig hörde käften, ja. Att han så här konstant pratade.
Just det, precis. Kommentera matchen i realtid, så att säga.
Ja.
För övrigt så ska Spanien då, La Liga i Spanien, lovat att när de drar igång så ska alla matcher sändas gratis på alla landets ålderdomshem.
Det är ju fint.
Det är det finaste som hänt. Också för att då menar man liksom att det här är så viktigt. Det här är en uppoffring ekonomiskt för oss. För de där gamlingarna hade faktiskt fått betala annars. Men vi känner liksom att det är många där som har trillat av pinn. Vi kanske inte skötte åldringsvården så bra. Nu ska vi göra vårt bästa för att kompensera det. Ni får se boll.
Ja, någonting. Ja, jag vet att det finns andra länder där man har fattat beslut om att alla matcher ska gå gratis. Det var en sån debatt i Tyskland också. Att, ja, om det nu ska vara så här så. Vilket ju såklart blir jättejobbigt eftersom det då står i bjärt kontrast eller konflikt med att varför drar man igång matcherna. Att det är väldigt hög utsträckning handlar om tv-pengarna.
Just det.
Och att sändande bolag kanske inte jätteförtjust är att det då går helt i fri tv.
Ja, ja visst.
Jobbig skärningspunkt mellan humanismen och empatin och ekonomin.
Ja, den där gamla skärningspunkten som vi återkommer till.
Den där så att gamla. Det händer. Mm. Det har hänt.
Hör på det här då. Jag är ju fortsatt i Spanien, i Katalonien, för att vara mer exakt. Och idag, någon gång under dagen, idag tisdag när vi spelar in, så hände följande. Spaniens hälsominister Salvador Illa kallar till videomöte, Zoom-möte säger vi, det står inte uttryckt vilket program de använder, men ändå, med kaptenerna i Atletico, Valencia, Real Madrid och Barcelona. Så Leo Messi, Sergio Ramos, Koke och Dani Parejo kommer idag sitta och zooma med hälsoministern, där han har annonserat att han vill känna av det känslomässiga läget hos fotbollsspelarna. Hur mår de lite så här mitt i pandemin? Hur säkra är de på vad som gäller när ligan drar igång? Det är bara mindre än 2 veckor kvar då i Spanien. 11 juni så ska Sevilla-derbyt spelas som första match. Och ja, men lite gå igenom så att säga protokollet inför återstarten av La Liga. Ger du mig rätt när jag säger att detta är en bra bild?
Alltså gud ja, man vill ju att den ska sändas gratis på
alla jävla ålderdomshem.
Konferensen.
Ja, precis. Också så fint att kanske mest att Sergio Ramos och Leo Messi ska sitta där och bara Leo, no escucho. Och bara, helvete, fan, jag är inte på ljudet nu. Kan jag ringa upp igen? Nej, det här funkar inte. Ska vi köpa Skype allihopa? Så bara, vad heter du på Skype? Och så heter ju Leo säkert något så här, Lionel
ska vi köra
87,
med Fortnite?
Newell's Old Boys. Ja, exakt, precis så. Det är också intressant att det står längst ner i den här artikeln på Marca att utgångsläget var att kultur- och idrottsministern José Manuel Rodríguez Uribes skulle hålla i det här mötet. Men nu blev det IA. Och man kan också bara tänka sig att det är så jävla givet att som spansk hälsominister så har du en chans i världen att få koppla upp dig på internet med Leo Messi och Sergio Ramos. Och det är nu liksom, så han tänkte fan inte släppa den här. Han bara, idrottsministern, nej, jag kan ju hälsoprotokollet, så att jag tar den. Jag tar den, José Manuel.
Fint ändå.
Jag hoppas att det kommer bilder från det här, men det är väl lite tveksamt kanske.
Gud. Ja, alltså man vill ha det så där. Oj, Danny, har du provat att starta om datorn?
Det kommer vara jävligt mycket att starta om datorn. Ja, jävlar.
Ja, sånt har ni för
er. Ja, men alltså det faktum är ju att det mesta händer ju fortfarande på internet. Inom spansk fotboll och inom all fotboll utom med den tyska. Jag har faktiskt ofrivilligt drabbats av en rejäl skärmattack i veckan, i helgen. Jag har inte sett några matcher i helgen. Det var därför jag kanske ska fråga dig, har du sett många?
Nej, det har jag verkligen inte gjort.
Bundesliga var kul så länge det inte var helt avgjort, men sen kände jag att längre så sträckte sig inte min abstinens faktiskt. Så att jag skulle titta på ett Borussia Dortmund som inte kommer kunna vara med i titelstriden.
Nej, det är sådär. Ja, Zweite Bundesliga lever, ska man, fast man är inte riktigt där, känner jag. Alltså allt det där som får något hända till är ju borta.
Det är så. Just som vi har tagit upp några gånger.
Men en ofrivillig skärmattack.
En ofrivillig skärmattack. Nej, men en oväntad i alla fall. Det är i tider av YouTubers så har det gått så långt att den här ganska otippade YouTubern Kun Aguero har gjort någon form av sändning där han, alltså du vet hur det numera kan vara så att, och nu kommer jag ju trampa fel här om vi har mycket gamers i lyssnarskaran, men skit i det. Men du vet att man kan göra sitt namn nu för tiden på, och det var det han PewDiePie gjorde, att man liksom filmar sig själv när man sitter och spelar spel. Exakt så. Okej, dåligt skratt, förlåt, det var ingenting. Hoppas inte Peter Wolodarski lyssnar. När man sitter och spelar.
Jag tror att det tåget har gått.
Ja, det tåget gått. Vilket tåg? Oh, ja. Kungagero har blivit någon form av PewDiePie, fast han sitter på internet. Alltså det här, häng med nu. Och kommenterar inte en match han har spelat utan sammandraget av sista omgången 2012 när Manchester City vinner ligan när de slår Queen's Park Rangers. Queen's Park Racings.
Sista sekunden.
Som Louis van Gaal kallar dem. I sista sekunden, precis. Och då finns det någon form av liksom, dokumentär, får man förstå då, över detta, där man får se målen och viktiga händelser i matchen och så intervjuer då med Kuhn och med Vincent Kompany, med Joey Barton och så vidare. Kuhn sitter alltså med någon form av headset och det ser ut som att han ska spela World of Warcraft eller något sånt där. Och går igenom hela den här delar av dokumentären då, under 10 minuter ungefär, och stoppar ibland och kommer med lite kommentarer. Och det börjar med när han ska diskutera det första som hände med Joey Barton, vars namn han inte riktigt verkar känna till. Vi lyssnar.
Pero mira la cara del loco este. Mira, me pegó con bronca. Mírale la cara. Y nadie vio encima, el árbitro lo vio. O sea, alguien, no, mira mi cara. Pero la cara de él, un asesino, sáquenle una foto así, mira mi cara.
Man noterar två saker här, att Kun Aguero har ingen jävla aning om vad Joey Barton heter. Och... Nej, just det. det här är ett underbart segment. Och så, men kolla hur den här galningen, hur han ser ut.
Han blir sådär...
Att man då får följa när
han blir såhär retroaktivt livrädd,
sändningen och zoomar in och mycket åker runt med musen och bara så här, titta på hans ansikte. Den här galningen, den här mördarblicken han har. Este loco, este asesino. Ja, men lite så. Ja, i alla fall, det här är liksom el rollo, som man säger. Det här är lite stämningen i Agueros youtuber-insats. Det går lite längre då i den här matchen och som Kun Aguero kommer att avgöra på övertid, för er som inte minns detta. Och sen så blir det ett bråk med Joey Barton och Kun Aguero tvingas berätta här för tittarna att ja, här skulle jag bråka med El Loco. Men det var helt enkelt, jag kan ju typ ingen engelska, men engelska var inte bättre än så här. Och så berättade han lite om det.
Hello, how are you?
Esto es una cosa de loco. Imagínense yo, el inglés mío, ahí, era hello, how are you? Y sí, I'm fine, y sí, all right, yeah, yeah, okay, yeah, sí. Después me hablaba este, yo le tiraba, ¿entendés? A mi idioma, en argentino. ¿Qué? Tómatela, le dije. ¿Qué le dije? Anda, tómatela, le dije, ¿viste? Tómatela, le dije, así le dije, tómatela. Si total no le entendía nada, tómatela.
Hello, how are you? I'm fine, all right. Och sen så säger han, och sen går han liksom över till någon form av... Han bara, och sen börjar prata argentinska, obsint spanska, tomatelo och så vidare. För att han vill ju liksom bli...
Ska döda dig eller vad det
är? Ja, typ. Eller ta dig i brasan kanske. Mm. Ja, vet du vad? Ja, lite oväntat att Kun Aguero skulle sitta på den här skärmen och också kunna liksom vara så tydlig med hur han var på engelska 2012 då. Och att han fan inte visste att han skulle prata med Joey Barton.
Hade man inte älskat om han hade kört det som Liam Banter? Så, hello, how are you?
I'm fine. Okay, all right.
Jag tror att det hade funkat.
Det hade säkert det. Sen så händer då följande, och det kanske här Kun Aguero kommer ut som en på riktigt en hel individ, om du förstår vad jag menar. Jag måste erkänna att jag inte haft någon superbra bild av honom tidigare. Det handlar faktiskt lite om att jag intervjuade Aguero när han spelade i Atletico Madrid för många år sedan och fick inledningsfrågan av honom. Det här kommer inte ta så lång tid, va? Och då känner man alltid att de intervjuerna blir inte så bra. Och den blev inte så bra. Han ville inte prata om någonting. Och Atletico som han spelade i då var väldigt överbeskyddande. Och de skulle se frågorna på förhand. Och inga frågor om Maradona och inga bla bla bla. Så jag har alltid tänkt att han är lite av en brat. Och det är ju inget som säger att han inte är det i alla fall. Men det kanske finaste med den här sändningen, som jag uppmanar alla att titta på. Vi lägger ut den såklart. Nästan även om ni inte kan spanska. För att det är fantastiskt att se hur han sitter och kommenterar det här. Och hur liksom osentimental han är med sig själv. För Kun Aguero är ju också med då såklart i den här korta dokumentären och gör en intervju på slutet där han berättar om hur det var att göra det här målet. Och Kun Aguero 8 år senare sitter och kommenterar det här och stör sig mest på vilken frisyr, vilket skägg han hade. Vi lyssnar på det också då.
Och det gör han medan han sitter med blonda slingor i stor.
Exakt, det är nästan det som är det finaste. Vi trycker på play.
¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Mira la barba que tenés. Mira el peinado que tenés.
De ese momento solo que estaba tan tan furioso que me saqué la camiseta.
Vad tänkte han på?
Men vad tänkte du på? Mira la barba que tenés. Kolla på vad har du för jävla skägg. Mira el peinado que tenés. Vad har du för sjuk frisyr? Precis, han hade ju väldigt diskret både skäggväxt och frisyr jämfört med vad han har nu när han sitter här som du säger. Och ser lite ut som en så här, ja, dåligt blonderad raggare från Götene. Men ändå, det är väldigt mycket som är väldigt gulligt med detta. Det här har jag suttit med helgen och bara myst.
Alltså jag förstår ju dig. Det där är ju lite alltså, ytterligare ett tecken på att dagens fotbollsspelare egentligen bara är tonårstjejer i princip.
Lite så.
De skäms precis som en 16-årig tjej gör. Mm. Mm. Och sen tänka att är det lite det här som du längtar efter när du pratar om den tysta fotbollen?
Ja.
Att få höra, kunna gå igenom och alla de där.
Ja. Vad har du för jävla skägg? Men det fina här är att han är så hård mot sig själv och att det är så himla ovanligt. Alltså, någonstans känner jag i en värld av extremt mycket varumärkesbyggande och sociala medier och bla. Okej, nu låter jag som en tant, jag är helt medvetet. Där allt liksom går ut på något sätt så byggas själv så är han ju bara han sablar ju ner sig själv liksom. Det är inget här inget av att så här, det var en fantastisk känsla och jag tänker att ta liksom skjuta hem titeln till det här laget för första gången på ja vad fan det var 50 år och bla 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 utan det är verkligen bara så här, han är så jävla hård mot sig själv och sen han sitter i den här då ursprungsintervjun och säger känslorna bara flödade jag bara puff, så säger han någonting. Och Aguero 8 år senare. Och då, pff, vad fan betyder det? Liksom? Hade du inte kunnat komma på något bättre att säga?
Ja. Allting i live så handlar det om att vilken vindare man är och hur alla har tvivlat och nu visar de jävlarna och så vidare. Och sen spelar man fram 8 år så handlar det bara om hur fan ser jag ut? Jag pratar och vilken idiot.
Du var. Du kunde ingen engelska. Kolla på El Loco. Ja, är det väldigt också roligt när han går igenom de gör liksom en snabb glidning över bänken och han berättar om vilken nerver var där. Han bara, förutom vår lagläkare, han sitter här och så säger han så här, han är helt lugn här för han kan inte ett skit om fotboll. Han satt förmodligen där och visste inte om vi höll på att vinna eller om vi höll på att förlora den här matchen. Och han bara, en riktig galning, en underbar människa. Ja, man får en väldigt varm känsla av Kun Agueros så 8 år senare recension av, inte alls av matchen, utan av det lilla sammandraget och hans eget, som han tycker då, lite bristfälliga framträdande i det här sammanhanget.
Bästa sportnostalgin som vi stött på under karantänen, kan man
ja,
säga.
Exakt. Och så otroligt välförtjänt att en spelare som tydligen satt inne på en mysig personlighet fick den uppvärderad så här, i mina ögon. Det måste
en av så blir du en vinnare på pandemin som det borde heta på något kvällstidningslöp snart.
Exakt så. Ja, men det här visar väl också lite att alla de här, vad ska man säga, alla de här ganska genomtänkta och PR-styrda stegen som fotbollsspelare tar för att bygga sina personligheter och så. Allt det hade de kunnat göra på egen hand, bara sitta och vara så här mysiga och charmiga och sabla ner sig själva och hela sitt lag och bjuda på lite inside. Så, några år senare.
Fint var det.
Fotbollny. Radikal.
In och kika på Twittern.
Cast Radical.
That's us. Jag tänkte för andra veckan i rad prata om Dublin. Jag antar att det är någon slags sån här undermedveten dragning som man sitter med. Vi skulle ju varit där. Ja, alldeles snart avresa om en vecka tror jag. Till det svenska EM-lägret som aldrig blev. Det är hårt. Så jag tänkte ta Dublin en vända till faktiskt och prata om en film egentligen. Här om året så gjorde jag en irländsk regissör som heter Nick Kelly fullängdsdebut med en, då som jag förstått, ganska hyllad bagatellfilm som handlar då om en, och lyssna på det här, en osannolik vänskap. Det var typ vad 9 av 10 filmer handlar om.
Ja, det var väl inte det här helt chockerande kanske temat, som om det var det han ville uppnå.
Nej, jag tror inte att det var det han ville uppnå. Nej, okay. Den här osannolika vänskapen är då mellan en kille som heter Gabriel då, såklart, som är en bipolär rocktrummis, och Christopher som är en kille med funktionsvariation, Asperger, så han, ett svår Asperger. Och de möts då genom fotbollen, och det berättar jag då för att filmen heter The Drummer and the Keeper. Mm. Och jag vet inte om Nick Kelly fattar det riktigt, men han har gjort en jävligt briljant fotbollspsykologisk observation där ju. Mm. Så, för vad är egentligen en målvakt? Jo, han är ju liksom den här kombinationen av en ordningsmanisk Asperger-personlighet och en rocktrummis utlevd bipolaritetsperson.
Peter Check would not disagree och så vidare.
Låt oss återkomma till Peter Check. Mm. För jag vill att vi som ett intro till vårt lilla resonemang här lyssnar på en kille som heter Marko Djordjevic, som då är rankad som en av världens främsta trummisar, och det är inte av mig utan av magasinet Modern Drummer, som du prenumererar på kanske.
Ja, givetvis.
Marko Djordjevic då, trumekvilibrist, serb, började från Serbien, från Belgrad, och utbildad boendes då i USA, New York tror jag. Han har ett band som heter Sveti, som då ger ut sina skivor på bolaget som heter Goalkeeper Records. Och det finns det en förklaring till, nämligen att Djordjevic då alltså inte bara är en världsklass trummis, utan att han också då är målvakts freak. Han var på turné då häromåret i sitt då älskade Belgrad och passade på att få ett träningspass med en serbisk väldigt välkänd då målvaktstränare som heter Nenad Savic. Han älskar målvakter. Lyssna bara här.
Hi, this is Marko Djordjevic. I play drums with Clarence Spady, the Takeoff Collective, the Kung Fu Masters, and lead my own band Sveti. One thing you may not know about me is that I think of soccer, goalkeeping and drumming as being one and the same.
Yes, målvaktsspel och trummor, är det egentligen samma sak? Man undrar lite. Peter Schäck sa du, jo då. Han började då spela såna här tv-spelstrummor. Jag vet inte, vad heter det på, om det är PlayStation, man har en sån där sound studio, men något sånt där, något sånt spel man spelar instrument.
Ja, just det. Är det inte Wii då eller någon? Nej.
Jo, det kan vara någon sån variant. Det är Nintendo kanske eller?
Ja.
Jag vet
inte. Nu nämnde vi jättemånga av dem i alla fall, så att vi borde vara safe i konkurrensen.
Jag tror det, och vi har redan slut med gamers. Vi kan inte det där. Det var han och Carlo Cuduccini, reservmålvakten och Chelsea, som spelade, och Check fastnade, och han har också gjort sin egen analys av just...
Jag började det så alltså, han var ingen gammal trummis.
Han var ingen gammal trummis, han bara spelade tv-spel, märkte att här finns någonting.
Otroligt bra.
Ja, och han har gjort sin analys av just parallellerna mellan trumspelande och målvaktsspelande. Han säger så här, att det lärde att använda alla... alltså båda fötterna, båda händerna på olika sätt. Du lär dig att koordinera saker, och när du väl lyckats programmera din hjärna att göra det, så hjälper det att koordinera dig även inom fotbollen. Mm. Vilket är då speciellt, säger Schäck, användbart för målvakter.
Ja, det låter ju superrimligt faktiskt.
Mm. Det finns så många saker som jag lär mig när jag spelar trummor som jag kan använda när jag står i mål också. Hand-öga-koordination och att använda alla olika kroppsdelar. Vi kan bara lyssna då på hur jag gjort förut, men lyssna på när Schäck spelar trummor. Han gör det här till, han gör en massa trumcovers och lägger ut på YouTube. Här spelar han Stereophonics. Vidare till, ja det får bli så, till Tottenham. Jimmy Greaves, alltså Tottenhams då främste eller mest målskytt genom tiderna, har ju varit svårt sjuk här de senaste månaderna. Nu ska han hemma från sjukhuset, och Han har ju fått jättemycket värme, jättemycket stöd från klubben och från fans, från massa olika klubbar, kanske speciellt från Tottenham fans såklart. Det som jag fastnade för var en stor donation som kom då till familjen Greaves, för det kom från en väldigt speciell supporter som då när han var liten älskade att se Jimmy Greaves spela fotboll. Phil Collins öppnade plånboken.
Jag hör vart jag är på väg.
Phil Collins då, känt stort Tottenham fan det är inget nytt alls, men kanske lite mer känd då som Genesis trummis snedstreck sångare. Genesis meddelade då i tidig vår, sen vinter, någonting att de skulle återförenas och ges ut på turné. Oklart hur det blir med den nu då. Men jag tycker att han förtjänar att nämnas här. För han har också då lanserat en egen teori om skärningspunkten mellan fotboll och musik. Mm. Han gjorde det här om året bland annat i en intervju med tv-bolaget ABC. Och sa så här.
If you hadn't been a musician, if you hadn't got the acclaim, the fame, what else would you have been? What would you have done, do you think?
I'd love to have been a professional soccer player, you know.
Really?
Yeah. That's what I thought, you know, a goalkeeper or something. I always compared the goalkeeper with the drummer in the band, you know, that you can have a good team with a lousy goalkeeper and it's disaster. So I kind of think that, you know, the buck stops there, the drummer and the goalkeeper. So maybe out of that's what I'd like to have done.
Yes, Phil Collins colon alltså då, målvakter är som trummisar. Är de värdelösa så blir det katastrof.
Detta är välkomna till P1, där vi översätter även från engelska till svenska.
Mm. Du är ju public service-kvinna, så att jag tänkte passa det. Men vad tror du, har vi någonting här då? Målvaktstrummisar.
Ja, det låter ju onekligen så. För att när Peter Käck sa vad han sa, så tyckte jag det lät otroligt logiskt. Alltså, dels det där var, alltså inte minst mentalt såklart, att du är den minst kanske glamorösa delen av ett band eller av ett lag. Men att om du fuckar upp så blir det ju inget, eller då förlorar man ju liksom, eller ja, då blir ju låten kass eller vad fan vi nu ska dra för metafor och så. Och att det är väl nästan alltid någon form av outsiders, alltså det finns alltid något drag hos trummisarna, precis som det gör hos målvakterna, som gör dem lite annorlunda än resten av liksom
världen.
The Mötley Crüe, så att säga. Exakt. Var det inte också så att, och inte det här väldigt typiskt, att målvakter ofta har andra talanger, eller ja, målvakter och trummisar då kanske ofta har andra talanger. Ja, alltså José Manuel Pinto, Barcelonas eviga goe gubbe och andre slips, kom ju ut som en mycket tabil musiker faktiskt, för ja, även under karriären, men har gjort en del sounds ihop med Messi till exempel och sådär. Han har en studio här i Barcelona där han håller på lite grann. Och jag tror att det var så att Phil Collins var trummis och Peter Gabriel sjöng. Och så drog Peter Gabriel och de bara såhär, vad gör vi nu? Och Phil Collins bara, ja, jag kanske kan prova att sjunga. De bara såhär, nej, du kan väl inte sjunga typ. Och så provar han och de bara, varför har du inte sagt någonting? Du sjunger ju jättebra. Typ att det är lite den, att man har en begåvningsreserv som målvakt och trummis. Utöver så, allt det andra då. Att man styr lite grann sitt lag.
Ja, det finns ju tusen sådana stories om just målvakter som blev målvakter. Just att ta typ Van der Sar eller någonting. Man var utespelare, ordinarie målvakten var sjuk eller skadad. Man fick hoppa in och såg att det här är min grej.
Mm.
Men vet du vem du lät som när du pratade precis?
Alltså,
som mig såklart, men utöver det.
Nej.
Du lät precis som Chao Lina, alltså Kinas förr, kan man säga, kanske landslagsmålvakt. Hon har i veckan pratat om sina två passioner i livet. Chao Lina slog igenom som målvakt i Shanghai, då ganska ung. Hon är, tror jag, 27-28 nu. Och när hon gjorde det så lät klubben henne ha en egen liten studio i träningsanläggningen. Så när hon hade tränat klart då, fotboll för dagen, så satt hon sig där vid trumsetet och bara öste på.
Nej, vad fint.
Blev riktigt bra på trummor, började spela band, gav konserter och så vidare.
Blev otroligt glad, Simon. Vilken superbonusinfo.
Visst, det är fint. Mm. Hon har sagt så här, att vara målvakt är ansvarsfullt. Det är en viktig position, men ändå så ser du under större delen av match bara ryggen på dina lagkamrater. Det är likadant för en trummis. Sångarna får hyllningarna, trummisen fokuserar på att göra sitt jobb.
Mm.
Så, nu har vi slagit fast det att målvakterna är fotbollens trummisar och avslutar vårt popsegment med att lyssna på Shaolina som går loss på, vad säger man, skinnet.
Ja.
也就业余水平吧，不过我以前组过几个乐队，我们参加过几次演出。你来一下吧。
Just det. Men är det inte så att är det inte också så att Håkan Hellström var trummis? Mm. Han var väl trummis, bror Daniel?
Ja, och sant.
Ja. Och bara blev klev fram som en Sveriges största superstar. Jonas Lundqvist, min gamla barndomsvän, trummis i Bad Cash Quartet.
Mm.
Habil, för att inte säga lysande solkarriär som sångare. Det finns en rad här alltså.
Ja, så är det. Ett gäng.
Mm. Jag säger det mest till dig. Jag vet inte alls om det är intressant för lyssnarna i övrigt, men det är bara slår mig att this is true.
Jag tror att det är intressant för alla. Jonas Lundqvist som väl bytte i något sammanhang namn till Jonas Game eller Game.
Mm. Absolut.
Tennisspelare också.
Just det, tenniscoach.
Just det, sant.
Jag har tagit några lektioner av honom.
Åh.
Till, vi är faktiskt gamla kompisar. Så att,
jag fick han ordning på din tvåhands?
Vänskap. Han tyckte att att jag såg lite handikappad ut med ena armen. Eller jag var funktionsvarierad då. För att jag inte riktigt hade med den i spelet så mycket. Utan, så att, vi fick träna upp det lite.
Mm. Ja.
Okej, super ointressant för 90% av lyssnarna. Men vi finns ju här för de andra 10 också.
Just det, de 10%.
Vi ska väl prata lite politik också innan vi går och lägger oss, höll jag på att säga. Och jag vet inte om du har sett detta, Simon, men jag gissar på ja. Det har blivit debatt till slut i Storbritannien, eller i England då framförallt, om varför man valde att plocka upp då Premier League, eller det ska tas upp här igen i mitten på juni, vet ni. Men Women's Super League har lagts ner och lagts på is och ja, säsongen kommer att, så att säga, inte att fortsätta. Detta är ju fallet i flera olika länder. I Frankrike har ju hela all fotboll lagts ner, det känner ni till, så där blev det ju inte någon sån könsdebatt. I Spanien tror jag att damfotbollen inte står sig tillräckligt stark för att den här debatten inte ska komma till. Men det har ju grumlats lite i alla fall. Sådär. Vad är poängen med det här och så vidare. Men i flera av de här länderna, både Spanien och Frankrike, så är det ju så att damligan ofta tillhör fotbollsförbundet. Och då tillhör man det som kallas amatörfotbollen. Och om man bestämmer sig för att amatörfotbollen inte får återupptas, för det är inte värt risken, och så faller de också högsta damligan under det. Medan herrligan är liksom kommersiellt fristående och så vidare. I Storbritannien är det inte så, och därför så har ju rösten nu höjts för att det här var ett dåligt beslut. Alison McGovern, som är då skuggidrottsminister, vilket ju inte är ett dåligt alias på något sätt. Också Labour-representant eller ledamot, tog upp det hela till debatt i helgen, och helgen kan de ju knappast i sig ha pratat om, debatterat, va? Ja, vad vet jag. De är ju lite excentriska på ön. Men låt oss säga att det inte var helgen då, utan att det var i förra veckan. I alla fall så var hennes då argumentation att vi liksom kastar den här säsongen i papperskorgen är ett problem. Framförallt eftersom det inte finns, verkar inte finnas någon riktig plan för hela. Damfotbollen hade liksom en extremt bra, ett jättebra momentum, och väckte väldigt mycket intresse, och vi hade inte sett något liknande någonsin tidigare i England då. Eller ja, det var i alla fall inte under sen innan damfotbollsförbudet. Nu vet jag att det var stort med damfotboll för första och för andra världskriget kanske. Eller, du är mer expert på detta, Simon, känner jag.
Ja,
när var det som störst?
Under kriget, kan man säga, när
män
ryckte in. Ja, båda egentligen.
Båda. Mm. På den tiden som engelsk damfotboll kunde locka tiotusentals, kanske 20 000 till läktarna och så vidare. Anyhow, detta har då, frågan har adresserats och till hela vägen upp till FA såklart då, där Mark Bullingham som är chief executive har mottagit ett brev från Alison McGovern där hon förklarar att det här är ett dåligt beslut. Det finns inget som säger att att man inte hade kunnat göra precis på samma sätt som med Premier League och visa matchen på TV till exempel. Vart är vi på väg som det populärt heter med damfotbollen om man inte tar detta på allvar? Och jag tycker att det här, det är ju en fråga som är värd att diskutera, inte bara för att man tappar momentum, men också generellt, vad händer med lag nu där man inte liksom, ja, där man tränar för ingenting, eller hela ligor man tränar för ingenting. I Frankrike är det ju så att PSG och Lyon med största sannolikhet kommer att spela ett Champions League-slutspel i augusti. Det är ju en jättekonstig situation förstås för dem också, utan en match inför dess, men, eller innan dess. Men det finns ändå någonting som håller liksom det hela igång och så. Svårare på dem sidan. Jag hade inte något spetsigare att säga om det än att jag tycker att det är konstigt och att det är en bra poäng som gjordes.
Det är ju konstigt och totalt okonstigt. Jag får först adressera det sista du sa som är, jag tycker, jättespännande med PSG och OL som ska då, som du säger, förmodligen gå in i ett Champions League-slutspel som är så jäkla viktigt för dem. Att kommer det bli, alltså, en av alla dessa spännande följdfrågor, att man då gör ett upplägg mer som liknar individuella idrottare, till exempel en simmare eller en löpare som sitter på OS med en sån toppningscykel inför en kort period, vilket är en helt annan sorts träning än om du ska vara förberedd för en hel säsong eller så.
Just det, ja, det kommer det väl sannolikt bli. Det är väl lite så man får tänka då, antar jag.
Det kan vara så.
Det nästan blir som någon form av träningsdopning till augusti.
Nu tränar vi ner oss, nu släpper vi på träningen för vi ska vara som allra spetsigast just de här datumen. Det är kittlande. Det andra är att ja, det är lite konstigt att man gör så. Sen samtidigt så är det totalt okonstigt. Det kan inte vara mindre konstigt. Jag vet att Didier Deschamps, alltså Frankrikes förbundskapten, var ute och kommenterade det. Att ja, varför öppnar man ligor eller stänger ligor och sådär. Man pratar mycket om fotbollens värde och ja, att det är säkert och tryggt eller inte och sådär. Men titta på England, sa han, att ja, herrarna öppnar, damerna lägger ner. Vilket ju är det optimala, ultimata, slutgiltiga beviset på att det handlar ju om pengar såklart. Att var herrfotbollen är en intäkt, damfotbollen är en kostnad. Så. Mm. Sen, just, jag tycker också att det är kittlande att tänka sig just att Frankrike var så snabba då på knappen att stänga ner. Vilket jag tror också har med att göra att vad är fotbollen i Frankrike rent historiskt och så. Att den, till skillnad från till exempel England, så föddes ju fotbollen i Frankrike som en samhällsinstitution. Jag vet inte om alla kanske känner till det sådär, men varför finns det inga riktiga stadsderbyn i Frankrike? Jo, för att man bestämde från början att alla stora städer skulle ha ett lag, inte fler, utan man skulle ha ett lag per stad, för att det fanns ett värde i det. Lite samma tankesätt med akademier och sånt, att det skulle vara en samhällskraft, en enande samhällskraft, fotbollen.
Den sociala ingenjörskonstens fotboll.
Men vi skulle inte gå dit, nu vaknar Volvo igen.
Okej. Okay. Oops.
Gör det inte. Nej, men jag tror att det på väldigt många sätt lever kvar. Alltså, ja, alla de här sakerna som jag har pratat om tusen gånger, med att hur politiker är mer engagerade i fotbollen. Och händer någonting under ett VM med landslaget så är det en regeringsfråga, inte en...
I Frankrike, liksom. Ja, nej, det är ju precis, nej, det är på en helt annan nivå.
Ja, det är också professionalism och det är en bransch som nästan vilken som helst.
Ja, och som sköter sig själv lite grann. Som inte precis. Kan i alla fall glatt konstatera att den tyska Bundesligan har dragit igång nu i helgen.
Just det, med solidaritetsfonder och allt från här.
Ja, precis. Och det systemet har vi ju, du har varit inne och nuddat vid tidigare. Men det förklarar ju också lite... Det ger en väldigt bra bild, tycker jag, av precis som du säger, vad fotbollen är i olika länder och hur man tycker att den ska... vilken funktion den ska ha och hur mycket olika klubbar har ansvar för att hjälpa varandra och hur mycket, återigen då, proffsfotbollen ska ta liksom en kula för amatörfotbollen, eller hur elitherrfotbollen ska ta en kula för elit, damfotbollen och så vidare. Det kommer att finnas mycket att forska på i framtiden, som det är populärt att säga.
Sant.
I coronatider.
Mm. Om nu framtiden finns.
Tänkvärt.
Som är populärt att säga i dessa klimattider.
Ja, just det. Exakt. Vi kanske säger så, om du inte har något akut att tillägga för veckan.
Jag har väl inte det egentligen. Jag har väl en utgång som väl inte handlar så mycket om framtiden, utan mer kanske om, eller kanske det handlar om, egentligen bara om nutiden. Mm. Vi brukar gå ut med musik och det får bli som det bara kan bli just de här dagarna, de här veckorna. En liten historielektion först då. 1965 så samlades 600 medborgarrättsaktivister i Selma, Alabama, för att då promenera, gå, demonstrera, protestera, gå till Montgomery. Det här kan ni, den mest kända protestmarschen i det svarta USAs historia. De som protesterade slogs ner och misshandlades av den ridande polisen. Han som var guvernör i Alabama, George Wallace, på ålderns hösten så blev han omvänd och valde att stå upp för de svartas rättigheter. Men då, där och då på 60-talet, så försvarade han rassegregationen. Och allt det här ekar ju fortfarande. Vi ser då den här veckan polisbrutaliteten direkt och i rörlig bild på tv och sociala medier. Så var det inte 1965. Det som fanns var Carl Benkert, en inredningsdesigner från Detroit, som var på demonstrationen, som var på marschen från Selma med sin bandspelare, sin batteridrivna bandspelare, och då spelade in musiken som då, som nu då, var en vital del av de här protesterna. Han spelade in då demonstranterna som sjöng. Han var där när Martin Luther Kings assistent James Orange då, som var en av de stora faktorerna och katalysatorerna bakom de här protesterna, när han ledde demonstranterna då från Brown Chapel och ut i de svarta delarna av Selma. Det som hade hänt då var att svarta hade dödats av polisen, som nu. Folket protesterade, de sjöng mot polisen och de sa åt alla att ta ställning. De sjöng "All you freedom fighters, you know what I think. Will you follow the non-violent army of Martin Luther King? Which side are you on, boy? Which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on? Oh brothers, how do you stand it? Or tell me how you can. Will you be an Uncle Tom or will you be a man? Which side are you on, boy? Which side are you on?" Så slutar vi den här veckan och sen är vi tillbaka på andra sidan. Man.
Får jag bara kasta in att jag också tycker att det är lika hemskt med rasism mot vita.
Word.
Vi hörs nästa vecka.
Direkt från 65. Vi hörs, hej!